Vi ska så inleda med att be tillsammans. Käre Herre, himmelske far, tack för att vi igen får samlas kring det dyra dopet. Du har kallat oss för att vara dina egna, klätt oss i Jesu rättfärdighet och fött oss på nytt. Och Herre, nu ber vi att du ska lära oss vad det betyder att leva i dopet. Så att vi inte skämmer bort dig och förstör det förbund som du har slutit med oss. Utan istället vänder tillbaka till det och frågar vad det betyder att vi ska dränka vår gamla människa. Och istället uppstå för varje dag till ett nytt liv. Och Herre, vi ber också om att du ska förbarma dig över alla döpta människor som inte vet vad det betyder, som inte sätter värde på sitt dop. Kalla dem tillbaka och väck dem så att de inte går förlorade trots att de är så dyrt kallade av dig. Herre, förbarma dig också över de många strider och den oro som finns kring dopet som djävulen vill söndra oss med. Så att vi ska kunna enas kring de stora välsignelser som du har gett oss. Och ta vara på dem. Och så bli enade att gå ut i världen där det finns så mycket som är oklart och så mycket som är mörkt. Och där man behöver höra evangeliet också om dopets nåd. Herre, vi får så lämna den här stunden i dina goda händer. Hör oss när vi ber. Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, ännu en gång välkommen ifall det har kommit flera nya med på linjen. Nu har vi alltså det sista bibelstudiet i den här serien om dopet som utgår ifrån Kuskes utveckling av Luthers lilla katekes. Och det betyder att vi står på sidan 247. Men som vi brukar göra så ska vi lite titta bakåt, bara kort på ett diagram som vi hade förra gången. Det var en bild, först och främst en bild som, ska se nu var den här finns, på sidan 241, dopets välsignelser, där vi ser att dopet ger syndarnas förlåtelse, befria från döden och djävulen och ger evig salighet, evig frälsning. Det här är precis enligt Martin Luthers förklaring. Dopet ger syndarnas förlåtelse, befria från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla som tror det som Guds ord och löften lovar. Och så hade vi en bild till på sidan 244 som talar om dopets kraft. Den heliga ande verkar genom ordet som är förenat med vatten. Ordet utlovar välsignelser och ger tron. Det ger det som den utlovar. Och förenat med vattnet blir det ett reningens bad, ett bad till nyfödelse. Och nu har vi då rubriken dopets betydelse för vårt dagliga liv. Och där har vi den sista avdelningen av Martin Luthers lilla katekes. Då han frågar, vad betyder dopet i vatten? Och hans förklaring är: det betyder att vår gamla människa ska dränkas genom daglig ånger och omvändelse och dödas med alla sina synder och onda begär. Och att sedan en ny människa dagligen ska uppstå och leva rättfärdigt och heligt inför Gud i evighet. Det kan mycket väl hända, om jag hänvisar till det här någon gång här utan att titta på den här texten, att jag använder gamla formuleringar, för den sitter ifrån skriftskolan. Det var ganska mycket annorlunda formulerat det här. Men det är i princip, det är ju samma innehåll naturligtvis. Det finns två sidor av den här, och det ska vi gå in på. Och med före det så ska vi titta på var står det skrivet, som Martin Luther förklarar. Lägg märke till att när Martin Luther ska förklara en sån här sak, så då tar han ett skriftstöd. Han har ju den principen att ingen lära ska grundas i kyrkan utan att det är skriften som undervisar den. Det ska finnas ett klart skriftord för att en lära ska grundas. Och om han nu då slår fast en sån här tes om den gamla människan som ska dränkas och en ny människa istället framkomma, dagligen uppstå, så då är den omedelbara frågan, var står det skrivet? Det vill säga, hur kan du bevisa det? Hur kan du bevisa det med skriften? Och det är därför som det omedelbart följer skriftord. Och då hänvisar han till Paulus i Romarbrevet 6:e kapitel. Och det här är ett kapitel som vi kommer att läsa flera gånger. Det är många viktiga verser. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Här finns alltså det här med att vi är begravda och för att vi ska leva. Det finns alltså döden och begravningen, och det var vi ju redan inne på förra gången. Och sen finns här uppståndelsen till nytt liv. Och när vi då sen går till frågorna i boken, så är den första frågan: vilken ny vilja verkar den heliga ande i mig genom dopet? Det står inte direkt i det här som vi nu läste om en ny vilja. Men det ingår i hela det här. Och man kan säga det på det sättet att det är ju det som är kännetecknande för omvändelsen. Att när en människa vill så som Gud vill, då är hon omvänd. För en människa vill inte som Gud vill före omvändelsen. Då är människan motspänstig. Vänd med ryggen mot Gud och vänd bort ifrån Gud. Men när en människa vill det som Gud vill, då är hon omvänd. Och därför så behövs en ny vilja. Och det här, det beskriver Romarbrevet, just det här avsnittet. Men vi ska nu läsa lite större sammanhang kring det här i Romarbrevets 6:e kapitel. Vi har två hänvisningar, och den första hänvisningen är två verser med lite tomrum eller utrymme emellan, nämligen vers 3 och vers 6. Och sen kommer nästa hänvisning till de mellanliggande verserna, verserna 4 och 5. Och det här beror på att verserna 3 och 6 handlar om det här med döden och begravandet, medan då verserna 4 och 5 handlar om livet, att vara förenad med Kristus. Så vi tar det här avsnittet från 3 ända fram till 6. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Nu ja, nu går det ju in i varann, inte det så där att det bara är döden i vers 3 och 6. Det finns med här också hela tiden, den här motsatsen. Men om vi tänker speciellt på vers 3. Så här har vi att ha blivit döpta till Kristus Jesus. Och döpta till hans död. Och det är intressant att grekiskan använder, Paulus använder grekiskan en preposition eis, som betyder in i. Det är inte bara till, liksom fram till. Om vi tänker på finskan här som skulle det liksom betyda den här illativen som det väl heter, det är länge sedan jag gick i skolan, som betyder att man rör sig in i någonting. Det är det som används i grekiskan. Det är inte det här formen, vad heter det, allativ. Det som är elativ heter. Nej, det är ut ur det. Ja, nu har vi lite bekymmer här.
Adressiv, ablativ och allativ.
Ja, och det var allativ jag tänkt på. Till någonting på utsidan. Ja, då är vi helt överens. Bra, tack. Fick vi lite finska repetitioner här också. Det är alltså frågan om att man inte bara förs till Kristus i närheten av honom. Så att man alltså blir bekant med honom och kommer i hans närhet. Utan det handlar om att vi förs in i honom. Det är väldigt spännande det här. Och det här det är då förklarat med, vi har ett ställe i Kolosserbrevet också som vi ska titta på. Med ett sammanväxande. Alltså det här att vi förs in i Kristus Jesus i dopet. Så betyder alltså att vi har blivit ett med honom. Och det här blir ännu mer spännande när vi tänker på vad Paulus undervisar i Efesierbrevet om bilden av äktenskapet. Det finns inte direkt någon hänvisning till det här i boken. Men ni vet ju att Paulus där säger att den här hemligheten är stor, som han har, den här bilden är en rik bild, då han talar om Kristus och församlingen med förebilden i bruden och brudgummen, eller brudgummen och bruden. Alltså, mannen ska överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött, förenas i ett kött. Och det här är verkligen då en väldig illustration av hur dopet förenar oss till ett kött med Kristus. Och detta sker för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Vi ska alltså fritas, vi ska kopplas bort från synden, så att synden inte längre råder över oss. Och i fjärde versen står det då att genom dopet så har vi blivit begravda med honom. Dopet till döden, där är det samma sak. Dopet in i döden. Att det är riktigt en kroppslig verklighet. Att när vi blir döpta så då förenas vi kroppsligen med Kristus. Och när han dör så dör jag. Jag förs genom tid och rum till korset på Golgata. För att också vi ska leva det nya livet. Alltså dels i sjätte versen, för att syndens kropp ska berövas sin makt. Så att vi inte längre är slavar. Och i fjärde versen, för att också vi ska leva det nya livet. Så, liksom Kristus uppväcktes från de döda. Och där har vi då följden. När vi en gång har vuxit samman med honom, blivit ett kött med honom, så är vi med honom i uppståndelsen. Och det är det som vi kallar på nyttfödelse. Det kan vi också kalla omvändelse. Men i det här fallet så betraktar vi det som på nyttfödelsen. Det som vi då också analyserade förra gången utifrån Titusbrevets tredje kapitel. Och det här för att vi ska vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Det betyder alltså att när han har uppstått så har vi uppstått. Och det som liv som vi har uppstått till är ett liv där vi vill detsamma som Gud vill. Vi. Det vill säga den nya människan. Det finns två naturer här. Svaret på den här frågan är: genom dopet verkar den heliga ande i mig en vilja att kasta av mig slaveriet under synden och att leva ett nytt liv. Det här är en vilja, men det är inte en fullkomlig verklighet. Och denna verklighet, så den hänvisas till i följande punkt: varför strider gamle Adam mot denna nya vilja i mig? Och så sägs det, se fråga 126 och 127 om gamle Adam. Det här är från avslutningen av eller det sista budet egentligen, det nionde och tionde buden, där det handlar om begärelsen. Du ska inte ha begärelse. Och där frågas, varför har vi så många syndiga begär? Det här, de syndiga begären, kallar vi gamle Adam. Det som vi har fått ärva från Adam. Och bibelhänvisningarna här talar om någonting som följer med oss människor ända ifrån födelsen, den naturliga födelsen. Jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Det är Romarbrevet 7. Och i första Mosebok 6 säger Mose, och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltid genom onda. Det här är den onda naturens verklighet. Och Jesus säger det också i Markus 7. Inifrån från människans hjärta utgår onda tankar, och så räknar han upp en massa ondska. Och i Romarbrevet 8 säger Paulus, köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Fiendskap mot Gud, det är köttets sinne. Det är det som kallas gamle Adam. Och så frågas i följande fråga, varför har vi av naturen hjärtan och sinne som endast är inriktade på det onda? Jo, då går hänvisningen tillbaka till syndafallsberättelsen i första Moseboken 3, men också före det Guds befallning som han ger i första Mosebok 2. Då han säger att av alla andra träd får ni äta, men av det träd som står mitt i lustgården får ni inte äta. Men så bryter man mot det här budet. Och så därför säger Paulus i Romarbrevet 5. Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. På grund av det här säger Jesus till Nikodemus i Johannes 3. Det som är fött av köttet är kött. Och så bekänner David, säg synd är jag född. Och i synd blev jag till i min moders liv. Och det är ett av de allra starkaste ställena som säger hurdana vi är av naturen. Finns i Efesierbrevet 2. Av naturen var vi vredens barn. Vi liksom de andra. Vi liksom de andra. Alla har av naturen denna natur, denna gamla Adam. Och så går vi tillbaka till dopen. Det här är då alltså grunden. Varför strider gamle Adam mot denna nya vilja? Om inte den här verkligheten skulle finnas, så skulle det vara enbart en vilja, en riktig vilja hos oss, som skulle bara vilja det som Gud vill. Och det skulle inte vara någon strid, inga problem på något sätt. Utan vi skulle bara handla enligt Guds vilja. Man kan ju också fråga att kan inte Gud ta bort den här gamla viljan så att vi skulle kunna vara så här? Jo, det vill han. Och det ska han göra när kroppen läggs i graven. För då, den dagen, så tar det slut. Men fram till det så har vi den gamla Adam. I Galaterbrevet 5 har vi nu någon vers som vi också ska läsa. Men vi kommer nog tillbaka till Romarbrevet 6 sen. Jag får sätta ett märke emellan här. I Galaterbrevet 5. Vers 17. Köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Köttet söker det som är mot anden. Och anden söker det som är mot köttet. Här har vi de båda naturerna. Och lite längre fram här i samma femte kapitel talar Paulus om köttets gärningar. Det ska vi också läsa, det citeras också i boken. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Vi har orsak att komma att tänka på och understryka att ganska få av de här sakerna egentligen är sånt som skulle föranleda polisingripande eller åtal inför domstol. Lösaktighet kan leda dit då. Det finns en och annan sak här som kan leda till följder, men fylleri kan leda dit. Men fiendskap, avund, vredesutbrott. Om vi tänker den på det sättet som vi människor bryter ut i sånt här. Det är väldigt allvarligt när Paulus sen säger, de som lever så ska inte ärva Guds rike. Alltså den som lever i denna gamla Adams våld och utövar dessa frukter, som låter köttet regera med följd att dessa frukter utövas, är inte en sån som kommer till himlen. Och varför inte? Har inte Jesus gjort tillräckligt? Ja, vi har talat om det här i synnerhet i andra trosartikeln. Att visst har Jesus gjort tillräckligt. Det är frågan om att gamle Adam som är under djävulens våld kan vara så stark att han för oss bort ifrån Jesus. Så att vi inte känner honom. Då lever vi i gamle Adams våld. Men Paulus säger, vandra i anden så kommer ni inte att göra det vad köttet begär. Det vill säga, ni har inget behag i det. Ni låter inte vara en ledande livsstil. Det är inte en ledkärna i ert liv. Har ni döpts och därmed förs in i gemenskapen med Jesu död och uppståndelse, så har ni en annan vilja än att vilja leva i sådana kötsliga gärningar. Och när en kristen sen förgår sig och halkar in i synd som vi gör dagligen och stundligen, så är det svaghet och inte det att vilja leva i dessa köttets gärningar. Och de som inte ska ärva Guds rike är de som lever så, de som utövar eller som är ledda av gamle Adam och därmed djävulen. Och det är farligt. Då riskerar vi vår salighet. Eller de som lever på det här sättet, så blir utan salighet. Gamle Adam strider mot denna nya vilja i mig genom att försöka förleda mig till många olika onda gärningar och begär. Det här är det här förledandet som han sysslar med och som han är så oerhört skicklig med. Och genom att leda oss i svagheter först och sen låta de här svagheterna bli en återkommande företeelse och ouppklarade svagheter och oförlåtna, alltså att vi inte går till vår nästa och ber om förlåtelse för det och redar upp och söker kraft i evangeliet för att kunna lämna den. Så då riskerar vi att föras allt längre och längre in i det här så att anden slocknar ut. Och då är vi under köttets eller gamle Adams våld. Och dopet kommer nu in här också. Följande fråga. Vad påminner dopet mig om att jag ska göra med gamle Adam varje dag? Så den här besten som då försöker förvilla oss och förleda oss på det här sättet är ju ingen kär vän. Det är ju ingen kompis som vi gärna vill umgås med. Så går vi till Kolosserbrevet. Kolosserbrevet 2. Verserna 11 och 12 till att börja med. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Här får vi en jämförelse med omskärelsen, som ju gamla förbundet gjordes på pojkarna. vid 8 dagars ålder med fysiskt ingrepp, kirurgiskt ingrepp på köttet. Och här jämförs dopet med omskärelsen. Där vi då omskärs med Kristi omskärelse. Då vi avkläds vår syndiga natur, den gamla naturen igen, den som vi såg i Romarbrevet 6, naglas fast, spikas fast vid korset. Och begravs med honom. Och där uppväcks vi också genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Vi har också sagt här tidigare, även om det är en del som menar att dopet förutsätter tron, att man har tron före dopet. Men vi har också sett här att dopet ger dessa välsignelser som det utlovar. Dopet ger genom ordet som är med i dopet. Till dem som kommer till Jesus så ges tron på Jesus. Och därmed så är det tron som är kraftkällan. Därför att tron förlitar sig på ordet, på Guds ord. Och ordet är det som ger kraften. Det är ordet som föder på nytt. Och därför sägs det då, i dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Ni som var döda på grund av era överträdelser, står det sen, och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Ni var döda. Det säger också Paulus i Efesierbrevet 2. Ni var döda. Men Gud har gjort det levande. Och att vi är frälsta, så det är Guds gåva. Det är inte av oss själva. Det här är alltså Gud som handlar och verkar. Och sen har vi då igen en lång hänvisning till Romarbrevet 6. Och vi ska anknyta lite till fortsättningen här. Här börjar hänvisningen först till vers 2, och den hade vi inte med. Men vi ska gå lite längre tillbaka än det. För att före det här så har Paulus frågat, vad ska vi säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? I de tidigare kapitlerna här i Romarbrevet så har Paulus undervisat oss om rättfärdiggörelsen genom tron alena. Och i 5:e kapitlet så har han på det mest fantastiskt klara sätt undervisat om den allmänna rättfärdiggörelsen. Om hur Adam och Kristus är paralleller. Hur vi genom Adam drabbades av domen, fördömelsen. Och hur vi av Kristus precis parallellt fick en rättfärdighet genom hans blod. Och det här det betyder att nu har Paulus undervisat om den fria nåden som erbjuds alla människor över hela världen. Det här ska vi predika, det här ska vi gå ut och berätta. Låt försona er med Gud, vädjar vi på Kristi vägnar, som han säger i 2 Korintierbrevet. Och då säger han att om synden är stor, så är nåden desto större. Och då kanske man tänker, men då betyder det ju att det är egentligen bra att jag syndar. För att om jag syndar mycket så får jag desto större nåd. Jesus berättar ju också liknelsen om är det en liknelse? Eller vad är synderskan i fariséns hus? Vi kan ta den bilden. Så det var den jag tänkte på. Om hur kvinnan hade fått, som hade varit en dålig kvinna, en prostituerad, kommer och utgjuter stora rikedomar inför Jesus. Och visar därmed sin stora kärlek. Och då säger Jesus, hon har fått mycket förlåtet. Hon älskar också mycket. Alltså, hon som har fått mycket förlåtet älskar också mycket. Och det här var kontrasten mot farisén som inte tyckte att han behövde någon förlåtelse. Därför hade han också liten kärlek. Då kanske man tänker att, men då ska vi ge oss iväg riktigt och synda ordentligt. För att då betyder det att då får vi riktigt uppleva den stora kärleken. När vi ser hur Jesus förlåter oss fastän vi gör så mycket synd. Och det här är ju helt galet resonemang. Och Paulus slår hårt bort det här. Bort, visst inte. Bort, det stod det i gamla översättningen. Det är liksom totalt galet. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? om vi en gång har dött bort från den? Hur ska vi leva, fortsätta att leva i den? Och då fortsätter sen undervisningen här med: vet ni inte att visst alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Och i vers 6 det här att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt så att inte längre är slavar under synden. Och sen i 12 versen. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Och i 14 versen står det: synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Längre fram talas det också om det här: ni har varit slavar under orättfärdigheten, men nu är ni slavar under rättfärdigheten, står det i vers 18. Det vill säga tjänare för rättfärdigheten, som då gör det som rättfärdigheten vill att vi ska göra. Och det här är alltså då en strävan som den nya människan har, utan att den ändå någonsin blir fullkomlig här i livet. Men den här strävan, så den påminner dopet om. Dopet påminner oss om att vi kan inte leva utan att beakta de här fakta. Och det betyder att vi kan inte handla som om Jesus inte skulle ha fött oss på nytt. Som om vi inte skulle ha dött bort från synden med honom och fötts på nytt och uppstått med honom. Och när vi då alltså påminns av Martin Luther om vad dopet betyder, att vår gamla människa ska dränkas genom dagliga ångar och omvändelse, så är det just frågan om att vi dagligen lever i vårt dop. Att vi dagligen påminner varandra om det, vad det är att vara döpt. Dopet är alltså ingenting som lämnas därhen att vi tänker att ja, det här har nu skett en gång förr i världen. Men idag är det mitt kristna liv som gäller. Det är inte så. Utan vi påminner oss om vad vi har fått till dopet, vilka stora gåvor vi har fått. Och så ska dopets nåd och den gemenskap som vi har med Jesus Kristus ge kraften till att leva. Och inte så att det är vi som liksom bestämmer oss för hur vi lever idag eller någonting liknande. Mitt dop ska påminna mig om att jag varje dag ska lägga av gamle Adam. Och så frågas då sen här: hur lägger jag av gamle Adam varje dag? Jo, då finns det ett antal bibelord som berättar om hur vi helt praktiskt ska göra det här för att det ska fungera i vårt liv. Psalm 38, vers 19. Nej. Jag såg på 39, därför hittade jag ingen 19. Psalm 38, jo. Jag bekänner min skuld och sörjer över min synd. Vi behöver alltså leva i en daglig syndabekännelse. Förutom att vi bekänner vår synd i gudstjänsten tillsammans, så bekänner vi varje dag. Det är väldigt bra att börja dagen med syndabekännelse, som Martin Luther också anvisar i den här lilla korta bönen i katekesen, som inte hela långa syndabekännelsen, men som är att vi ber om förlåtelse för det vi har syndat, och nu tappar jag det där, jag brukar be den varje morgon, men det här både på morgon och kväll, alltså, så tackar vi Gud för hans nådiga beskydd och för att han förlåter oss i Jesus alla våra synder, och så ber vi honom att vi ska leva på ett rätt sätt. Det är ungefär kontentan av det. Lukas 15. Det är ju berättelsen om den inte förlorade sonen, som det heter i nya rubriken, utan den återfunne sonen. Den återfunne sonen, därför att nämligen den andra sonen som var hemma, han var mera förlorad än den som hade varit borta och kom tillbaka. Där säger han så här: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. En syndabekännelse där han bekänner ärligt, trots att det säkert tog på fruktansvärt att komma från detta usla liv och återvända till sin far, då han hade begärt sitt förskott på sitt arv redan så länge fadern levde. Och David bekänner i psalm 51: det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Hela den här psalmen är ju en oerhört stark syndabekännelse. Den som David bekände när han bad, när han hade gått in till Batseba och när Natan hade kommit till honom med straffdom. Och det är ju här också som den här sjunde versen finns. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Han känner att synden finns med honom från födelsen, redan från avlelsen. Och i vers 6 alltså: det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Så upplever han det och så ser han verkligheten. Trots att han hade syndat mot människor. Han hade syndat mot Uria som han mördade, mot Batseba som han drog in i äktenskapsbrott. Och det här, ändå så var det mot Gud som synden verkligen hade skett. Och sen i vers 19: offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Gud, han vill ha ett förkrossat och bedrövat hjärta. Därför att vi är syndare och därför att vi ska påminnas om var nåden, var kraften finns. Och så tar vi andra Korintsebrevet 7. Andra Korintsebrevet 7, vers 10. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Det finns två olika typer av sorg. Världens sorg, som kan vara en sorg över att man har blivit förbigången vid en utnämning till en tjänst eller annat sånt som kan vara verkligen tungt att bära. Eller att man inte har kommit in på en utbildning som man har sökt till och drömt om. Eller annat som drabbar oss i denna värld. Men den sorg som är efter Guds sinne, det är sorgen över syndarna. Och nu är det ju som man inte skulle vilja acceptera att man får väcka någon sån sorg idag mera. För idag så måste också den kristna tron förkunnas på ett så ytligt sätt att man på något sätt bara slätas med hårs och känner glädje och frid, trots att man har ouppklarade synder, trots att man inte lever på ett rätt sätt. Man gör då som Jesus sa om de skriftlärda, att det är som vitmålade gravar. Det vill säga, de täcker in sina synder med yttre fromhet. Och så vill man i vår tid att man ska täcka in oro och olust och ångest och ofrid som människor har trots allt idag. Det ska man täcka in med att säga allt står väl till. Det är nog bra. Vi ska inte tänka på det där. Man ska inte tala om skuld. Man ska inte skuldbelägga någon i vår tid. Och allra minst ska man tala om synd eller döma någon för synd. Det är alldeles galet. Men det är just det som måste göras för att man ska uppleva sorg efter Guds sinne. Sorgen efter Guds sinne är det när lagen avslöjar just min synd, konkret. Så har vi ett råd i Apostlagärningarna 20. Apostlagärningarna 20. Och vers 21. Jag har uppmanat både judar och grekar att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Det här är i sammanhanget när Paulus talar till de äldste från Efesus, när han är i Miletos. Och lite längre fram så förmanar han dem med de kända orden: ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Och där berättar han om att det ska komma rovlystna vargar in som inte ska skona jorden. Här förmanar han till omvändelse och tro. Och det här är fortfarande det som gäller för människor som inte lever i denna dopets nåd, dopets liv. Att man ska förmana till omvändelse och tro. För att är man bortvänd från Gud, bryr man sig inte om honom, så slutar det med evig död. Då lever man i köttet, så som Paulus sa i Galaterbrevet 5. Och så har vi slutligen hänvisningen till det när Petrus grät över sin synd och när han blev upprättad, när han bekände sin kärlek till Jesus, sin frälsare. Petrus grät bittert när han hade förnekat Jesus. Och det var inte att undra på. Han som hade påstått att han skulle vara den bäste, den främste, den som aldrig skulle svika. Och så säger Jesus att han ska förneka honom. Och han bedyrar att det kommer han aldrig att göra. Och så gör han det. Och Petrus, han begrät sin synd. Och allt det här ger oss svaret. Jag lägger av gamle Adam varje dag när jag ångrar mina synder och tror att Gud förlåter min synd för Jesus skull. Det finns alltså två element här som båda är viktiga. Dels ångar över synden och dels omvändelse och tro. Alltså det att man vänder sig till Jesus istället för att vara bortvänd från honom och tar emot hans ord och hans tillsägelse av förlåtelsen. Och så har vi då en fråga som gäller den nya människan. Vi har ju varit inne på det många gånger här nu under tiden. Och det hänvisar också till punkt 130. Som förklarar vad den nya människan är. För den frågar så här. Det var också i slutet av 9:e och 10:e budet. Vad är den enda anledningen till att vi har en ren och helig vilja i våra hjärtan? Är det månne så att vi har lyckats göra allvar av vår omvändelse? Att vi har avgjort oss, lämna oss helt åt Jesus. Vi har alltså gjort ett beslut som har lett till att vi nu har kunnat få en helig vilja. Det finns tyvärr, eller har åtminstone funnits, jag tror det finns en del helgelsesamfund som menar att det är möjligt att vi kan bli rena, att vi kan förkovras och växa så att vår vilja blir hel och ren och helig och god. Men enligt Guds ord så blir det nog aldrig på det sättet. Det är inte vårt beslut. Det här grundar sig, så som alla de här bibelorden som finns här och som vi inte nu går igenom, så grundar sig detta att vi har en ren och helig vilja helt och hållet på att Gud har gjort en operation. Han har gjort en operation där han har tagit bort stenhjärtat, eller det onda hjärtat, och istället lagt ett hjärta av kött. Det vill säga, det representerar då den goda naturen. Han har sett till att det blir en ny skapelse. Och det är just den nya uppståndna människan som har en vilja, som vill det som Gud vill. För det här fanns också i Romarbrevet 6. Vi är genom dopet till döden begravna med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Vi är begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. I Efesierbrevet 4 har vi nu ett ställe som vi ännu inte har läst. Och det visar väldigt bra på den här dubbelheten som vi just ska säga lite mer om. Efesierbrevet 4 från vers 22. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har riklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan. Mm-hmm. Betyder alltså det att de syndar inte längre, eller vad? Menar han så? Och nu förnyas till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud. Det här är någonting som har skett. Ni har lämnat bort den gamla. Ni har iklätt er den nya. Och vad händer sen då? I vers 25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Men det där han är ju gjort redan, säger han. Jo, men han säger lägg bort lögnen. Och han fortsätter och förmanar. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Men hur skulle jag göra det om jag har lagt bort min gamla natur där jag hade en ond tunga? Då använder jag ju inte längre ont tal. Nej, då säger han, lägg bort det onda talet. Bedröva inte Guds heliga ande. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede. Vers 31. Allt skrikande och smedande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Och så fortsätter det i kapitel 5. Bli Guds efterföljare. Ni ska inte ens nämna otukt all slags orenhet. Det nämndes bland köttets gärningar i Galaterbrevet 5 som vi läste för en stund sedan. Just otukt och orenlighet, lösaktighet. Det ska ni inte ens låta nämnas bland det. Varför måste Paulus tala om det? Om han en gång talat till kristna som har lämnat sitt förra liv. Som har lagt bort det onda. Jo, det här brukar ibland beskrivas med en trevlig ordformulering. Bli vad du är. Bli vad du är. Du är ren, helig i Kristus. Bli sådana. Därför att det här är just den situation vi lever i och som Luther så bra framställde med den här latinska uttrycket simul justus et peccator. Justus, det har att göra med justice, justitie ministerie. Det är alltså en rättsterm det här. Att vara rätt, att ha rätt inför rätten, att vara rättfärdig. Alltså samtidigt rättfärdig och syndare. Simul finns också i vårt språk, simulering och så vidare. Där man försöker göra någonting lika. Samtidigt rättfärdig och syndare. Den rättfärdighet som Luther där talar om, så den finns i Kristus. Det är inte vi som har den. Men vi har den tillräknad. Den gäller oss därför att vi tror på Jesus. Därför har vi den. Syndare, det är min gamla natur som finns. Samtidigt som jag är syndare så är jag rättfärdig. Samtidigt som jag är rättfärdig är jag syndare. Ja, det där är nog en stor hemlighet. Och det är en hemlighet som allt för lite finns i kristen förkunnelse i vår tid. Och så repeterar vi ännu Rom 16. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Samma sak. Ni är redan, ni har dött, ni har uppstått. Därför ska ni. Och så har vi berättelsen om Sackeus omvändelse i Lukas 19 som vi bara kan nämna. Det är när Sackeus blev nerropad från Mullbergs fikonträd, sykamoren, där han hade klivit upp. Och när Jesus vill gästa hos honom så säger han sen då att allt det som jag har, om jag har utkräft för mycket av någon så ger jag fyrdubbelt igen. Och allt vad jag äger, hälften av det jag äger, förlåt inte allt, ger jag nu av de fattiga. Det var en omvändelse som ledde till ett nytt liv. Han ville inte leva som förr. Han kunde inte ha kvar sina ägodelar som han hade roffat åt sig. Utan han måste börja leva på ett annat sätt. Och det här är detsamma som Paulus också undervisar i Galaterbrevet 5. Efter det att vi har hört listan om köttets gärningar där som vi just läste. Så säger han, andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Och därför så kan vi koncentrerat säga, mitt dop påminner mig om att en ny människa som alltid lever inför Gud i rättfärdighet och renhet ska uppstå varje dag. Så här påminner vårt dop och förmanar oss. Det finns väldigt långa stycken i Bibeln som förmanar och förmanar till hur vi ska leva på ett rätt sätt som kristna. Och dessa förmaningar, de tar avstamp i dopet. De får sin kraft från evangeliet att vi är döpta. Det är inte så att de här förmaningarna blir verksamma därför att de säger att nu ska du göra på det här sättet, nu ska du göra på det sättet. För om vi bara gör det med lagen som kraftkälla så blir det inget kraft. Då blir det tungt. Men när det görs med bakgrund i dopet då blir det en glädje att göra det. Sorgen finns där med och det är sorgen över att jag inte lyckas göra det så som jag vill. Det som Paulus jämrar sig över i Romarbrevet 7 kapitel. Och nu får vi då bara kort avsluta med den här sista punkten, 284. Varför förnyar mitt dop dag efter dag i mig viljan att leva ett nytt och heligt dop? Jo, Galaterbrevet 3:27 säger, alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. I andra Korintierbrevet 5 så har vi väldigt fina verser om hur det här sker. Och det är verserna 14 och 15. Kristi kärlek driver oss eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Mycket fantastiskt fin sammanfattning det här. En har dött i alla ställen och därför har alla dött. Det var just det som vi har talat om. Vi har dött med honom i dopet. Och som han dog då så har vi dött där. Och därför driver oss Kristi kärlek. Och så har vi Kolosserbrevet 2. Som i 6 och 7 verserna har. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom. Och låt er rotas och uppbyggas i honom. Och befästas i tron. I enlighet med den undervisning ni fått. Och överflöda i tacksägelse. Lev i honom, liksom ni tog emot Kristus. Det grundar sig på det att vi har tagit emot honom. Så, lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron. Och det betyder alltså att de som är döpta ska hela tiden förmanas till ett sådant liv. Att vända tillbaka till att se vad dopet har gett. Svaret på den här sista frågan för idag är alltså, mitt dop förnyar denna vilja i mig dag efter dag. Därför att de välsignelser Kristus ger mig i dopet får mig att vilja tacka honom i hela mitt liv. Det är alltså välsignelsen evangelium i dopet. Nu ska vi ännu bara se på ett föregående sida på den här bilden. Dopets välsignelse, betydelse som sammanfattar det här. Nämligen att varje dag vara begravd med Kristus. Och uppståndna med Kristus. Det finns en pil däremellan som visar att det här är ett samspel. Båda finns med. Och det här har som följd. Då jag är begravd med honom hatar jag onda gärningar och begär. Jag lägger av gamle Adam. Genom ånger och omvändelse. Och att vara uppstånden med Kristus leder till att jag älskar rättfärdighet och renhet. Motsatsen mot att hysa onda gärningar. Jag hatar onda gärningar och älskar rättfärdighet och renhet. Och därför tar jag på mig den nya människan. Samtidigt som jag lägger av gamle Adam. Och den nya människan tar jag på mig av kärlek och tacksamhet. För det som jag har fått i mitt dop. Och ångrar och omvänder mig från mina synder. Ja, det här må vi be om att Gud ska skriva in i våra hjärtan så att vi har det med oss varje dag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.